Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Ja, så här dags på året så brukar det vara ganska stort stå hej kring det här med sommarpratare. Och så var det även i år. Grattis till dem som fick prata. Inte jag. Inte bitter för det någonstans faktiskt, utan tycker det är kul bara att de andra fick göra det, så att säga. No hard feelings. Men hur som helst, Lars Lerin, han höll ett sommar för 2 år sedan som var så otroligt jäkla bra. Och jag minns att, jag tror att det var faktiskt Fredrik Wikingsson som på något sätt tvingade mig att lyssna på det, och det har jag inte ångrat. Och varit väldigt fascinerad av Lars Lerin sedan dess, och äntligen har han varit här. Det var underbart. Lars Lerin då, han är alltså konstnär och författare, och det är väl framförallt som konstnär som han har blivit så där riktigt jävla dunderberömd. Det finns också en fantastisk dokumentärfilm om Lars Lerin. Den heter För dig naken, och den är gjord av Lars Lerins guddotter Sara Bros. Och jag tycker att ni bör försöka se den på något sätt. Den är väldigt, väldigt bra, och den häktar i mycket av det vi pratar om här idag. Och även om ni inte har sett den, så tror jag att det här samtalet funkar som det är. Och när vi kommer in i samtalet, då har alltså Lars kommit hit lite blyg, men med något slags kaffebröd under armen. Och fin var han. Nu kör vi bara. Från ateljén i maj 2014, Lars Lerin, varsågoda. Vi börjar med att fika lite helt enkelt.
Mm.
Du har inte drabbats av liksom så här 5-2-diet eller LCHF?
Nej, jag är inte så inne på det.
Du har inte ens experimenterat med det?
Nej, jag äter som det faller sig. Liksom bara ha lite balans och där, och så måste man väl få ta sig någon sån här grej ibland.
Ja.
Ja, men den var inte så dum den här.
Du måste ju vara ganska medievan vid det här laget.
Ja, jag har ju varit med rätt lite här och där nu ett tag. Men det är ju ändå en anspänning, vet du, så här, tycker jag.
Känner du dig nervös nu?
Nej, inte nu faktiskt här. Men igår var jag ju liksom väldigt spänd, och innan jag skulle till in i studien där med Jessica.
I Babel?
Ja, det är så liksom, du vet, kultur. Högsta hönset.
Ja, hur gick det då, tyckte du?
Nej, men det gick bra. Alltså bara det, jag kom in där och så, och vi började prata, så lossnade det väldigt. Så att...
Hon är duktig, va?
Ja, hon är duktig. Hon är så trevlig, och liksom, jag tycker jättemycket om henne.
Ja.
Så jag känner mig så glad liksom varje gång jag klarar en sån där sak. Att den liksom förmår att kunna prestera någonting liksom, och prata så här. Det här känns lite bättre, för det är ingen kamera. Så där.
Nej, det är det ju inte. Ibland så börjar jag med den här frågan, och ibland gör jag det inte. Men jag tycker att den är oftast väldigt givande. Så jag testar. Hur började allt för dig?
Ja, det började väl med att jag var en väldigt glad och utåtriktad unge i Munkfors, i den lilla samhället där i Värmland. Och vi bodde i ett HSB-hus, mamma och pappa och jag, och jag sprang runt där i trappuppgångar och ringde på dörrarna där och hälsade på tanterna där och fick kanelbullar och så där. Och saft och spelade på deras piano. Och jag var liksom väldigt glad och så där. Men sen så hände det ju saker liksom genom det här med att jag inte fick utvecklas så som det var meningen kanske. För mamma och pappa var så, eller särskilt mamma, det var så rädd för att jag skulle bli homosexuell. Att jag uppförde mig på ett annat sätt än de vanliga pojkarna i sandlådan. Och lekte mer med flickor och så här. Så att detta gjorde då att jag fick den där skamkänslan över mig under hela uppväxten. Och det där kunde jag ju hantera så länge jag var liten. Och genom att jag kunde låtsas och jag kunde smita hit och dit och ta de lekkamrater jag ville ha. Men sen i puberteten och sen då, och tonåren blev ju väldigt jobbigt då, för då handlade det liksom i kapp mig att jag var annorlunda och inte fick vara den jag var. Så därför så blev det ett jäkla liv.
Hur många öppet homosexuella fanns det i Munkfors på den tiden?
Det fanns två gamla gubbar där som de pratade om och skvallra om och sådär.
Som levde ihop eller?
Nej, det gjorde det inte, men man kände till dem, och en gammal skollärare och en annan äldre kontorist som var handikappad och som gick lite konstigt, som hade fullt i ungar som rände efter dem, vet du, och skrek och sådär. Och liksom, det var väl det att mamma skräck att jag skulle bli så där då, vet du, utpekad och så. Det var rena rama helvetet för henne att föreställa sig.
Jag har ju flera gånger återkommit, eller jag har tillskrivit dig ett citat. Eller så här. Jag hörde en gång på radion för länge sedan, och nu har jag liksom lyssnat på allting som jag hittat med dig på Sveriges Radios hemsida. Jag kan inte hitta det här. Så att jag är inte ens säker på att det är du som har sagt det. Men jag har hört, eventuellt dig då, säga i något slags radioreportage att din mamma visste när du var typ 4-5 år. Hon förstod att du var ostraight.
Jo, men det tror jag nog hon gjorde. Alltså, det var väl i den vevan där som att som hon började med det här att och försöka och förändra mig och få mig in på en annan bana, liksom att jag skulle spela fotboll och sådär.
Är det du som har sagt det här?
Jag vet inte, direkt den åldern vet jag inte, men det är väl, men det är nog stämmer väl ungefär sådär.
Ja.
Så hon var väl en sån här överkänslig, hon är ju det, överkänslig människa som, så det var ju det, det hade jag ju önskat att hon hade liksom kunnat släppa taget lite grann och bara lita på att det skulle kunna gå bra ändå för mig, även om jag var lite annorlunda. Men hon var krampaktigt på hugget hela tiden och skulle försöka att få mig så som hon ville ha mig, det vet du. Och sen var det likadant i skolan också. Då skulle jag vara jätteduktig och hon, jag skulle läsa läxor och vara bra och så där. Och det var väl mycket det att hon själv inte fick studera, utan då skulle jag ta igen det istället då, att och få de där betygen och utbildningen.
Hon projicerar lite eller vad man säger.
Ja, så att egentligen är jag ju ganska förvånad att jag ändå orkar och bryta mig ut så pass och kunna bara gå över till konstskola då efter gymnasiet, för att det var ju någonting som var helt skrämmande för henne och inte ha ett rejält yrke.
Var det den i Årjäng eller? Nej.
Nej, det var Gällisborgsskolan i Bohuslän som jag började på, okay. Någon sån här kurs först. För att hon hade ju såna där andra föreställningar om vad jag skulle kunna göra då och ville att jag skulle bli läkare och sådär.
Hade du förutsättningar för det? Alltså, hade du varit duktig i skolan? Och...
Ja, jag var väl duktig i skolan, det var jag faktiskt. Och jag kämpade ju, vet du, som och läste som bara den. Och...
Hur förhöll sig dina klasskamrater till dig och sådär, skolkompisar?
Ja, det var inga problem egentligen. Alltså, jag var nog ganska populär som kompis och där, för vi hade, jag hade kamrater och sådär och de, så jag var väl ganska populär så faktiskt. Och jag var ganska rolig att leka med, tror jag, och hitta på saker. Och...
Men du säger att du blev lite stökigt i puberteten och tonåren.
Ja, då vet du, då kände jag mig inte hemma liksom i mig själv, så, utan då var det ett... Och jag hade sån otur också med lärare på gymnasiet som var rena rama, riktiga såna diktatorer liksom. Särskilt en lärare som stack på de ömma punkterna liksom, lite mobbaktigt så där.
Hur då?
Alltså... Ja, men alltså om han märkte att jag var nervös till exempel så där på en, att jag skulle hålla föredrag i klassen liksom om något ämne, så då var han med, vet du, och högg liksom så där på ett sånt där otrevligt sätt som gör att man blir ännu mer rädd och skräckslagen så där. Nej, så det kan jag bli riktigt arg när jag tänker på, vet du. Fy fara vilka lärare det kan finnas. Och det var en som var nazist och som var ute och sprang där i den där rökrutan, vet du, och kollade så att inte det var någon som stack ut benet utanför den där. Och alltså, det var några så sjuka grejer alltså, jag var med om där.
Som var alltså öppen nazist?
Ja, det var. Ja,
oj, okej. Okay.
Du vet, det här är rena rama Hagfors det.
I Värmland på 60-talet alltså?
Ja, 70 på, ja, just det. På gymnasiet. Ja. Nej, det var inte klokt alltså. Men sen så fanns det ju underbara lärare också. Jag hade en lektor i matematik som var jättetrevlig. Disa hette hon och underbar. Och även min svensklärarinna Ingrid som uppmuntrade mig till att skriva som jag hade lust. Behövde inte tänka på kommatering och sådär. Utan skriv precis ifrån hjärtat och vad du har lust och hur du... Så att hon var underbar.
Det där med kommenteringen har du återkommit till ibland.
Aha. Ja, jag ska aldrig mer säga det.
Nej, men, att det, men du har inte ett lika flyhänt liksom, förhållande till det skrivna ordet?
Nej, som... det har jag inte.
Fast du skriver otroligt mycket.
Jag skriver ju mycket sådär. Alltså, jag är nog ganska fri sådär när jag skriver. Men sen är det då en... det som ska eventuellt in i en bok, det är ju det som är, då är det mycket redigering och tvekan och bearbetning sådär. Men när jag skriver mina funderingar liksom vid dagens slut sådär, till exempel till min brevvän Kerstin i år i häng, så nej, då struntar jag liksom i allt. Då bara bräcker jag ur mig precis allt som finns till henne, och då är det inte så noga.
Skriver du fortfarande till henne varje dag?
Nej, alltså det har blivit lite sämre nu. För jag känner att energin räcker inte riktigt till nu, för jag har jobbat så mycket med målning så att jag kan inte... Jag har inbillat mig att det tar mer energi med att skriva för mig. Jag vet inte, kanske man tänker mer när man skriver än när man målar. Åtminstone jag gör det, tror jag.
Det där har ju du beskrivit så vackert på något sätt, att du nästan inte är med. Du sa i något sammanhang att du så här, jag vet inte ens om jag tänker när jag målar.
Nej, men alltså jag kan lyssna på någon ljudbok, vet du, och sen så sitter jag där och så får det gå på intuition och allting. Så det tycker jag är rätt så skönt. Som en, någon sorts meditation så där.
Vad lyssnar du på för ljudbok senast?
Just nu håller jag på med Torgny Lindgrens Klingsor då.
Okay.
Jag har just fått den, så den är ju helt gudomlig alltså.
Läser han den själv?
Ja.
Ja, min fru tänkte att ja, men det är väl perfekt att köra bil och lyssna på ljudbok. Det här var ju innan podcasten kom och så.
Mm.
Och då köpte vi Pulsan på CD. Och jag körde väl 200 meter innan jag somnade vid ratten eller någonting sånt där. Alltså han har så himla sövande och härlig. Den är ju väldigt liksom...
Ja.
Så det funkar tyvärr inte. Förlåt, Torgny. Men du håller dig vaken?
Ja, det gör jag faktiskt då. Men det är lurigt när jag kör bil faktiskt. Jag har också lite problem med det att jag blir trött när jag kör bil nu för tiden.
Ser du dåligt?
Nej, det gör jag inte. Men det där med ljudbok, det fungerar även som insomningsmedel. Så det går i ljudböcker rätt mycket hemma. Både i bil och i ateljé och till sängs och där.
Kanske bra för din man också. Eller är det bara du som lyssnar?
Ja, han vet du, han är van det här med att det ska vara en stor sån här gammal fläkt som står och slår och för att han ska må bra när han ska somna.
Aha, okay. Har han det då?
Ja, han får gå över i ett annat rum då om inte han kan somna. Och då får han sätta den på en fläkt där, så att då känner han sig mer som man bor i Brasilien.
Okej. Okay. Det ska liksom
det ska vara, du vet, han är van där att det är så jättevarmt ute och så står det någon sån här gammal luftkonditionering och slår och dunkar sådär. Så då mår han jättebra.
Jag pratade med Fredrik Wikingsson igår.
Mm.
Ni hade något möte förra veckan, vet jag.
Ja.
Hur kändes det?
Ja, men alltså du vet, Filip och Fredrik, de är ju helt underbara, vet du. Så att det är ju verkligen konstnärer som är fria och som inte har några betänkligheter med vad de gör, så alltså med törs ju allting. Det är otroligt inspirerande med dem, tycker jag.
Ska ni jobba ihop?
Ja, det var väl prat om det, att men det gäller att hitta någon form för det i så fall då, kanske.
Skulle du ha tid?
Jag har ju lite såna här skådespelardrömmar, vet du.
Har du det? Berätta mer.
Nej, det får vi nog se i så fall.
Ja, okej. Okay. Ja.
Nej, men alltså jag har tid, det har jag väl, för att jag har ju ingen tid att passa när det gäller mitt arbete med konsten och sådär. Det får ju bli som det blir. Huvudsaken är ju, tycker jag, att jag själv har roligt och sådär, och att livet är trevligt så.
Du har aldrig några deadlines?
Liksom. Nej, sällan har jag det. Det har varit lite extra nu den här våren då, för att jag har rätt mycket i år med den boken som ska komma ut, en naturlära, som är en sån där grej jag jobbat med många år, och så då är det lite tider att passa där med olika såna här, vet du, möten med, fan vad trögt det gick nu.
Förlaget?
Ja, alltså du vet, ni ska ut på någon bokhandel och ni ska till bokmässan och det ska, böckerna ska levereras till den och den dagen, och för att det ska vara öppning på det och det galleriet eller museet och sådär, och då hamnar den lite grann i kläm sådär, och det tycker jag egentligen inte om. Det brukar jag alltid se till att jag inte har sådana saker, utan att allting kommer när det är klart, så därför är lite stress nu den här tiden då.
Men är boken klar nu då?
Ja, nu är den äntligen klar, nu ligger den på Tork på något tryckeri.
Det faktum att du har ett eget museum nu. Jo, det var det jag skulle komma fram till. Att Filip och Fredrik berättade att Junior, får jag säga det, fast jag inte känner honom. Han är någon slags chef på museet.
Han tror det. Jo, nej, men han är ju faktiskt det, fast jag har en och annan väldigt pålitlig annan brasilianare också som är bättre på svenska och som kan, som kollar alla mejl och sådär och skickar till revisorn och du vet sådana saker. För Junior är ju ändå lite mer, han tycker det är roligt att bara vara där och liksom strutta omkring där och servera kaffe och sådär. Men han har ändå överblicken så att han, med det där arbetsschemat och sådär, så att jag är förvånad att han ändå har tagit till sig den där uppgiften så fullt ut.
Så han går dit varje morgon och...
Ja, nästan. Ja.
Vad fint. Alltså så här, jag skulle vilja gå tillbaka lite. För jag frågade ju hur allting började för dig och så berättade du lite om din uppväxt och så. Men liksom, när kom konsten?
Ja, den hade nog varit på gång redan ifrån början faktiskt. Så det tror jag nog som, redan som 10-åring så tror jag nog att jag flydde in i det där med i pojkrummet där och skrev dikter och sådär. Och gjorde musik och... Så jag slog med såna här pinnar på en telefonkatalog och spelade in mig själv på såna bandspelare. Och hela tiden drömde om det här att jag skulle bli populär och uppmärksammad och känd och du vet sådär som på olika sätt sådär. En fantasi som... Jag trivdes väldigt bra i mitt rum där med mina fantasier.
Var din farsa bandyproffs?
Ja, proffs vet jag inte. Det var han väl inte, men det var väl ingen som tror jag var proffs på den tiden. Så att men han var ju med i landslaget och så där att spela.
Vad hade han för yrke?
Han var klädeshandlare. Alltså hade klädesaffär i Munkfors.
Okej.
Okay. Ja.
Men honom nämner du inte så lika ofta som din mamma?
Nej. Han var ju en väldigt trygghet och så där för mig och tog väl liksom mig på rätt sätt. Så där liksom mer... balanserat så där och rätt normalt så där, men så att det var väl så att allt kretsar kring det här med att med mammas nerver faktiskt och nevroser så där. Så han kunde ju hantera det väldigt bra.
Hennes rädsla för att du inte skulle bli omtyckt och älskad och accepterad i samhället så här, var, alltså var han något slags motvikt till det?
Ja, jag hörde aldrig liksom någonting från honom. Men han fick ju gå hennes ärenden ibland så där. Han satt till exempel om mamma hade hittat någon lapp i fickan där jag hade skrivit någon sån där kärleksbrev till någon pojk i skolan. Och då fick ju han komma med den lappen då och fråga liksom, vad är det här och så där.
Kunde du vara ärlig då?
Ja, det var inte mycket att vara annars. Vet du, för det stod ju svart på vitt där att jag älskar dig och så där.
Mm. Var det den här killen som du berättade om i sommarpratet?
Ja. Det var tyvärr han som dog sen då.
Ja. Jag lyssnade på ditt sommar igen igår. Det är ju verkligen magnifikt. Alltså fantastiskt.
Ja, tack. Det var ju roligt det.
Ja, ja, men jag antar att du har fått väldigt mycket kärlek för det.
Ja, jag har fått. Det är många som har skrivit och sådär. Och kommer ihåg det programmet. Så det var väldigt mycket gensvar.
Ja, rimligt tycker jag. Det är bland det bästa jag har hört. I sommarväg. Jag vet inte vem du skulle konkurrera med. Det är det bästa jag har hört, säger jag bara.
Ja, men gud, tack snälla till dig.
Filip och Fredrik sa också att du blev glad när du hörde att jag är nykter och sådär. Att du tänkte att... Fredrik sa så i alla fall. Ja, Lars, han blev himla glad när han hörde att du hade lite missbrukarbakgrund. Så.
Mm.
Blev du verkligen glad av att höra det?
Ja, men alltså då tänkte jag så här, ja men då är vi på samma våglängd, vet du, för att alla som har varit med om sådana där saker, vi känner varandra på ett speciellt sätt, så då vet vi hur livet kan se ut, hur det kan bli. Så det har vi en grundsak med. Men sen så hörde jag ditt Christian Loks, vet du, intervju med dig där, att du var lite mer tveksam där. Mm. Men nu var väl det ett par år sedan, va, som han, det programmet kanske.
Mm.
Där du säger lite grann så här att du tvekar där om du är alkoholist eller missbrukare eller sådär.
Ja, Och det gör jag väl. Eller så här, jag vet att jag skulle kunna leva ett liv med alkohol. Men jag vet också att det skulle bli väldigt mycket sämre.
Mm.
Ett väldigt mycket sämre liv. Eftersom jag inte kan hantera, jag kan inte dricka lagom. Men däremot så kan jag ju bestämma att jag inte ska dricka. På så sätt så är jag herre över det.
Ja, det är klart. Så länge ni inte tar det första glaset som du säger, vet du.
Ja, men exakt. Och då känner man ju lite grann, alltså om det är så, då är jag väl alkoholist egentligen.
Ja, men samtidigt så ska man väl inte säga så att allting är så svartvitt heller. Så att jag menar, men har man varit med om konsekvenser som verkligen har varit jobbiga och så att nästan ramlar, vet, och slår sig och sådär, så får en ju tänka att det är så himla skört livet, så att det behövs ju bara att en gör något misstag. Till exempel att jag skulle komma på, ja men jag vill nog ha ett litet återfall ikväll. Ja, då kanske jag ramlar ut genom ett fönster eller någonting, för jag får ju sådana konstiga idéer. Ser jag ut och klättrar, vet du, på väggar och sådär och på balkonger. Och jag var med mamma och jag skulle på någon semester till Färöarna för länge sedan, och då bodde vi i varsitt rum på ett höghus, och hon är på skrämmande slag på henne då, för att när hon satt där så på TV rätt var det var, så kom jag krypande på utsidan väggen liksom in genom hennes fönster.
På Färöarna?
Nej, det var i Bergen då, för vi väntade på båten.
Mm.
Du vet, sådana där saker som jag aldrig skulle våga annars, men då kunde jag hitta på sådana livsfarliga saker.
Var du nära att slå ihjäl dig flera gånger eller?
Ja, det vet jag ju inte så hur det är klart, alltså, det måste ha varit många tillfälligheter som jag klarar mig. Och många gånger som jag tog kanske jättemycket tabletter och drack samtidigt och somna i liksom medvetslöshet, och jag kunde lika gärna ha somnat in för gott där.
Försökte du ta livet av det?
Nej, det gjorde jag aldrig. Men jag stod då på, när allting var slut där i Lofoten, jag bodde ju där i 12 år med en man där, och när jag kom hem hit igen till Värmland så, och allt var slut och alkoholen fungerade inte längre, då var jag väldigt desperat, och då var jag hos en kompis nere i Karlstad och också i ett höghus då, som, och då var jag så deprimerad, så då stod jag där på balkongen och tittade ner på biltaken där med snöslasket, och jag tänkte att gud, nej, jag måste hoppa nu, för det här går inte längre, jag orkar inte vakna upp en dag till på detta sättet. Men jag hade inte mod att göra det, så det var ju tur det då.
Ja.
Sorgliga saker.
Ja, för mig var det ju, jag gjorde väl något tafatt försök att dö, men det var så, jag förstod ju att det inte skulle funka. Anledningen till att jag nyktrade till, det var ju liksom, det var inte det att det gick dåligt för mig i livet. Det var inte så att jag var på botten liksom i samhället, utan tvärtom så hade det, jag hade väl varit ner och vänt kanske, säg 2001, 2002, någonting sånt. Och sen så hade jag på något sätt, fast jag fortsatte med alkohol och droger, så vände karriären lite för mig, kanske 2003 eller någonting sånt där. Och då började jag känna att, ja men vänta nu, det här är ju ganska, det funkar rätt bra. Men framförallt så var det ju det att fastän det gick ganska bra livet, så kände jag ingen som helst glädje över det.
Nej, det är ju det. Att andligt, att man liksom dör, eller mår, ja, man har inget liv inom sig, och då hjälper det ju inte med det här, framgångar eller vad det nu är som i karriär och...
För det kan jag tänka mig med dig liksom, som du framställde det någonstans när jag hörde dig prata om de tabletter som du hade fått, du fick dem i Göteborg eller hur det var. Det verkade ju som att det var verkligen bedövande.
Mm. Var det, men då så? Var det ju jätteskönt att få dem, vet du, för då fick jag ju självförtroende och mod och lugn, och jag var cool där på skolan och så här. Så gud, jag tyckte det var gudomligt. Men sen så blir det ju destruktivt till slut, vet du. Det blir ju värre och värre sen när man måste öka dosen och i samband med alkohol och det här.
Vad var det för typ av medicin?
Jag vet att du, det var en liknande Rohypnol, alltså, som i styrka, som gjorde ju att jag blev helt galen när jag drack. Och mår en bra så vill jag ju må ännu bättre, vet du. Och det slutar ju alltid med att jag blir helt sanslös.
Experimenterar du med droger också?
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade alkohol och den där tabletten. Så den fungerar för mig då.
Mm. Ja, eller ja.
Eller inte.
Du var i det där töcknet i nästan 20 år, eller?
Ja, 22. så då tog jag liksom den här medicinen varje dag. Det är klart, man blir ju avtrubbad och man blir ju själsligt liksom helt robotstyrd. Det blir ingen, man får inte, tar inte in någonting och kan väl inte ge så mycket heller, utan det blir ju, livet står still på något sätt. Så ingen utveckling, vet du, på, så att vakna upp sen då och se sig i spegeln sen och märka att 22 år har gått. Det var ju faktiskt rätt så hemskt på något sätt, tycker jag. Så därför hade jag så svårt för att, och jag tycker det är så jävla jobbigt det med åldrande till exempel. För jag känner mig så himla barnslig fortfarande.
Jag förstod, jag kan inte riktigt ta in det, men jag ser ju på Wikipedia att du har fyllt 60.
Mm.
Men det är lite svårt att tänka sig på något sätt. Du känns ju inte som en, eller det är väl ingen fel på att vara en 60-åring.
Nej. Men
jag tänker mig, det känns som att vi är av samma generation.
Ja, du kanske är några år äldre.
Rent själsligt, ja. Tänker du? Ja, kanske.
Det tror jag. Men det är ju bra att man vaknar någon gång i alla fall.
Ja, drar vi bort 22 år från din faktiska ålder och säger att du stannade helt i utvecklingen där. Mm. Ja, då är jag 2 år äldre än du. Eftersom jag fyllde 40 precis.
Ja, det är ju perfekt.
Ja. Men du, så här är det för mig i alla fall att de där åren som lite grann försvann för mig när det var väldigt mycket kokain och alkohol. Jag har så himla svårt så här i efterhand att se någonting positivt med det. Och det vet jag inte om det är en liksom självbevarelsedrift att jag så här, jag måste minnas dem som negativa. För om jag kommer ihåg att det faktiskt var kul också, då kanske jag är mer benägen att trilla dit igen.
Ja, det är klart.
Hur är det för dig liksom? Har du några ljusglimtar?
Ja, men eftersom jag löpte linan ut så vet du, så var det ju så verkligen jobbigt på slutet, alltså hemskt. Så därför, det kan jag helt enkelt inte längta till. Och det liv jag har fått nu sen jag slutade, det är ju, det går ju inte att jämföra. Allt jag vågar göra, och det finns liksom, jag känner mig så mycket friare och det är som natt och dag, tycker jag. Men det är klart att, alltså, jag kan ju komma ihåg det där i början utav mitt, men jag tycker inte ens då var det, för jag har alltid druckit på sånt där okontrollerat sätt så att jag blir skitfull och sen vaknar bakfull. Jag har aldrig kunnat hantera det ordentligt så där. Så det är ingenting att längta tillbaka till.
Hade du minnesluckor?
Ja, det hade, jag visste aldrig vad jag hade gjort. Så det var ju ett sånt där detektivarbete sen, vad jag kunde försöka att få reda på vad jag kunde ha tänkt, vad jag gjort. Och det var alltid såna här hemskt pinsamma saker.
Inte bara de här stölderna som du berättade om någonstans?
När jag tog glas på olika restauranger. Mm. Så. Nej, först och främst såna där jobbiga saker. När jag tänkte föreställa mig att jag skulle vara kär i någon och ringde och skrev och sådär, vet du. Såna saker var ju väldigt jobbigt och kolla i adressboken att där jag suttit och klottrat och så hittade jag numret till Richard Wolff till exempel.
Så honom har du fyllerringt några gånger, eller?
Ja, det har jag gjort. Mm. Men det tror jag inte han minns heller.
Nej, okej. Okay. Har du träffat honom?
Ja, vi har träffats någon gång, men nej, jag tror varken han eller jag kommer ihåg.
Vad var det som fick dig att bestämma dig för att sluta?
Ja, det var därför att det var outhärdligt. Jag kunde inte leva utan. Och jag kunde inte leva med heller, alltså. Så livet var helt ohanterligt. Det fanns ingen mening med någonting. Och det enda jag tänkte, jag vill ju helst dö då. Men för min familjs skull så ville jag ju inte göra det heller. Och kanske jag hade någon glimt i bakhuvudet också. Att det kanske kan, att jag ska ändå försöka kunna ge det en chans ändå. Så då sökte jag mig till behandlingshem då. Och till.
I Värmland?
Mm. Nej, inte först. Först var jag på ett behandlingshem i Norrland i 6 veckor. Men det fungerade inte. Jag var lika sjuk när jag kom hem.
Okay,
och fortsatte med medicinerna.
Fortsatte du även under behandlingen?
Nej, men du förstår, det var så att på det behandlingshemmet så skulle de byta ut den där tabletten jag hade. För de ansåg att den var så stark och att de skulle kunna hitta någon annan som skulle mildra det här övergången till ingenting. Och det fungerar inte på mig. Jag blir helt väldigt konstig, alltså.
Hur då?
Jag fick en sån här overklighetskänsla. Jag tyckte att jag var, nej, jag kan inte förklara det. Det blev Jag var inte hemma i min egen kropp på något sätt. Och inte i själen heller.
Äter du någon medicin nu?
Nej, alltså jag har en liten dos sån här antidepressiv.
Zoloft?
Nej, det heter Cipralex. För att jag har det med att antagligen som jag tror själv, det är att mitt belöningssystem eller någonting är förstört efter de här åren. Så att jag har liksom svårt för att så jag behöver antagligen ha det där stödet så jag kommer upp en aning över markytan.
Hur länge har du gått på dem?
Jag har nog haft dem i 5 år tror jag ungefär.
Och det funkar bra för dig?
Ja, det funkar bra. Och jag har försökt att sluta med det, men jag känner att nej, jag blir inte trevlig när jag slutar. Alltså, nej, jag mår inte bra helt enkelt. Jag får en stress inom mig och får mycket kortare gränser för vad jag tål och sådär.
Alltså när det gäller stress och humöret och så, eller?
Ja, allting är jobbigt.
Har du liksom gjort by the book då att du liksom trappar ner och sen slutar, eller?
Men ser du, det efter några månader sen så kryper det här skräcken tillbaka på något sätt. Och så lite grann stöd så måste jag ändå få acceptera att jag får ha då.
Är du årstidskänslig? Är det jobbigt med mörkret?
Nej, jag tycker inte det. Nej, jag trivs ganska bra med vinter också.
Jag kan tänka mig att det är väldigt vackert hos dig på vintern. Nu har
jag
ju bara
ja, jag tycker om att åka skidor och åka skridskor så där på isen och så här. Jag tycker väldigt mycket om det också. Och jag var ju van att bo i Lofoten, vet du. Det var ju mörkt dygnet runt där på vintern.
Ja, det ligger norr om polcirkeln. Solen går aldrig upp.
Nej.
Hur fan påverkar det en?
Ja, det tyckte jag var rätt trevligt faktiskt. Eller det var mysigt på något sätt, hela stan mörklagd, vet du. Och så en sån här svag rodnad på himlen bara, som på kvällen. Mitt på dagen då. Och sen, jag tycker faktiskt det var värre med sommaren då, som när solen aldrig gick ner. Och jag fick tejpa upp sån här svart sopsäck på fönstret. Och måsar gnäller och skäller utanför. Och det är fullt liv fast den ska försöka sova.
Junior hade trivts som fisken i vattnet där.
För honom ska solen gå ner 6 och gå upp 6.
Okay.
Han kan inte anpassa sig till något annat. Utan han bara, ja.
Jobbade du med sömntabletter då? Så, eller?
Nej. Nej, det har jag inte haft faktiskt. Jag har sovit bra. Jag tycker ändå det är ganska skönt när solen går ner på kvällen.
Om man bor i Stockholm så är det ju... Vinter blir ju aldrig riktigt vinter här. På något sätt. Det blir mest grått.
Ja.
Det blir 400 nyanser av grått,
ja,
på vintertid. Du får ju ordentlig snö, antar jag så.
Ja, men det fick vi inte i vintras. Och det är tråkigt när det bara är sån där grå, så där som man föreställer sig att det ser ut i England. Det är sån där, bara sån där disgrått allting. Det är ingen rolig årstid.
Flyr ni vintern?
Ja, Junior vill ju att vi ska bo i Brasilien några månader mitt i vintern. Men då har vi ju den här att jag har ju en katt som har diabetes som ska ha sprutor 2 gånger om dagen. Så jag har ju det att skylla på då. Att jag måste vara hemma.
Du vill inte?
Jag tycker det kan vara trevligt att åka dit några veckor. Sådär, men så det blir för lång tid för mig att vara borta 3 månader. I den här värmen där. Och jag tycker det är så... Jag mår bäst liksom, när jag har mina rutiner hemma vid ateljén och så.
Ja, för det där har jag tänkt på. Att du känns... så här, du pratade om i... Ja, det var väl också i sommarpratet kanske. Att du var så säker på att du skulle bli berömd. Eller du ville gärna, du hade liksom en önskan om det när du var liten.
Ja.
Du är ju liksom en målare i världsklass liksom. Alltså du borde ju kunna bo i New York. Det hade väl varit perfekt för dig som 25-åring att åka till New York och få ligga med vem du vill och leva livet och sådär. Men du har ju ändå liksom hållit dig kvar här.
Men det är ju för rädslan, vet du. Så att nu skulle jag ju kunna våga göra det. Men nu vill jag ju inte.
Nej.
Alltså jag drömmer ju inte att bo i New York. Men jag drömmer rätt mycket om att jag skulle vilja bo vid havet. Jag bor ju jättefint vid Vänern. Men det är ändå inte det här. För jag har ju bott i Lofoten, vet du. Och det är så fantastiskt med det där. När jag känner att på andra sidan horisonten så ligger Grönland. Och det är någonting, en annan känsla. Och det kan komma späckhuggar utanför fönstret. Och det gör det ju inte i Vänern direkt. Utan det är Så att jag får ju ut mest av det här med naturen trots allt. Så jag har ingen längtan direkt efter skog och... Nej, vad säger jag? Efter New York och så där. Men jag har aldrig varit där heller. Jag tror att kanske jag ska ta en tur.
Ja, du har inte det? Har du varit i USA alls?
Nej, jag har aldrig varit där. Får nog ta en tur som sagt. Va?
Jag tror
kolla
det.
Kolla upp det där. Och leva lite sån där orgieliv i New York kanske.
Ja, det kanske är dags. Eller? Men du... Du sa att din mamma tyckte att du skulle bli läkare och sådär, och att hon var orolig för det faktum att du verkade dra dig till konsten, så att säga.
Ja.
Var det någonsin någon tvekan från din sida att det var det du skulle göra?
Nej, det var aldrig någon tvekan, för jag kunde inte hitta på något annat att göra. Alltså jag kom in på den där skolan sen utav bara farten och sen... Jag trodde väl inte direkt, jag hade ingen planer på att jag skulle bli... vilket yrke jag skulle ta, utan jag skulle bara ta ett sabbatsår... tänkte jag. Men så kom jag in på den där konstskolan och så blev det bara så att det rullade på där.
Betyder det att du aldrig riktigt har velat bli konstnär?
Alltså jag har nog velat bli det också. Det var min dröm ända sedan långt tillbaka. Men i verkligheten, det var lite svårt att tänka sig, föreställa sig att det skulle kunna gå och försörja sig på det och så.
Men det kan du.
Men det är ju mitt yrke som jag nog har längtat och drömt om. Om jag inte skulle kunna bli ett skådespelare eller så, någonting sånt som jag hade också såna drömmer om i tonåren och så. Men då fick jag ju det här med nerverna, att jag vågade. Jag fick ju sån skräck liksom att stå på scen och sådär.
Berätta om det, för jag tänkte på det att i För dig naken så säger Sara att du led av social fobi. Ja. Vad är social fobi?
Ja, det är till exempel när man är så rädd för att möta någon som man får hjärtklappning, du vet, så nästan panik. Som om man skulle möta en sån här, en konstig björn här utanför och få sån här björnfrossa, ungefär så.
Björnfrossa har jag aldrig hört talas om förut.
Ja, man blir så rädd liksom så att man blir helt paralyserad av skräck.
Så var det.
Alltså så faktiskt, ärligt talat, jag var helt skräckslagen. För särskilt då homosexuella som jag eventuellt då skulle kunna någon, träffa någon, vet du, och så. Det var helt sanslöst.
Och då liksom började bedöva dig?
Ja, just. Ja. Så det var ju en väldigt lättnad, som du förstår. Men det finns ju sådana människor som drar sig undan världen och bor i små hyddor ute i skogen. Alltså... Det finns en man i min hemby som bodde så där, aldrig vågade någonting, bara ville inte gå ut, och någon släkting som kom dit med mat och så, han vågade inte gå ut. Och jag tror faktiskt att jag skulle kunna nästan bleva åt det hållet om jag inte hade fått den där medicinen. Så någon sorts, någonting bra var det väl kanske med det i alla fall. Eller om, för att det fanns inte någon sån här kognitiv terapi och sånt där då på den tiden.
Diagnosen panikångest fanns väl inte heller, antar jag, eller?
Det vet jag inte faktiskt. Det kanske det fanns, men...
Var tror du att den här rädslan... Var kommer den här fobin ifrån hos dig? Eller var kom den?
Det kan ju vara något sånt där genetiskt också. För mammas gamla mostrar och sådana där, och mormors systrar och så. De hade också såna där rädslor, så att en del av dem... hade svårt att gå ut och möta någon på vägen. Så det är väl en konstig släkt, antar jag. Sen är det väl uppväxten också då. Men det är ju tur att det går an att råda bot på det liksom genom hårt arbete med sig själv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Vi blev ju Facebook-kompisar på ditt initiativ, och då såg jag en liten reklamfilm som något galleri i Bohuslän eller hade klippt ihop med dig. Och då är det liksom två farbröder som står och pratar en stund, och så står du liksom bredvid och för det handlar om dig. Du ser så fruktansvärt plågad ut.
Ja, gud, det är så pinsamt tycker jag sånt där.
Är det så?
Ja, det tycker jag är jättejobbigt alltså. Men vad ska man göra? Jag måste ju stå där och försöka se glad ut.
Ja, men det misslyckades du kapitalt med.
Ja, det var inte lätt.
Jag bara tänker att den här pojken som ville bli berömd.
Mm.
Du är ju det.
Där fick du din jävel. Ja. Ja, det är inte så mycket att sträva efter och just stå på det där sättet så där och bli hyllad eller vad ska jag säga utav någon. Nej, men jag är ändå tacksam att jag får syssla med det jag tycker är roligt och jag vill hålla på med. Det är klart att jag har någon uppgift så där. För annars så skulle jag bli väldigt vilsen.
Du ser det som en uppgift, en livsuppgift.
Ja, det. Någonting måste ni sysselsätta sig med. Och det är väl bra att du har funnit den här vägen och det tycker jag är skönt.
Ja, men själva berömmelsen, den var inte så mycket att stå efter, tänker du, eller?
Nej, det är väl inte... Sånt där är ju inte... Det har man ju inte någon direkt glädje av i vardagen så där. Så jag tycker ju att det är roligt när folk kommer fram och säger hej till mig och säger att det jag gör är att jag uppskattar det och så där. Men samtidigt så är det ju lite arbetsamt också faktiskt. För det är så många som vill att jag ska svara på frågor och liksom förklara saker. Och det är alltid detsamma som jag ska liksom, de vill ha förklaringar på.
Vad är det för något då?
Ja, men det finns nästa standardfrågor. Liksom till exempel, varför skriver du på dina tavlor och så här till exempel? Och då ska jag... tala om det där. Åh, gud, jag blir så jäkla trött. Och jag vet inte själv varför jag gör det ibland heller. Nej, men sådana där saker du vet som varenda människa frågar. Och som jag då... Åh, ja. Gud, jag orkar inte säga det en gång till, tänker jag.
Det var någonting med tejp också.
Ja, sånt där med... Det är vissa saker så där.
Vad är det med tejp? Varför vill folk prata tejp med dig? Varför vill folk prata om tejp med dig? Jag förstår inte. Är det för att du gör väldigt raka linjer?
Ja.
Ja, okej. Mm. Ja, jag misstänkte det, men jag var osäker.
Jo. Så tejp, det pratar jag mycket om. När jag ute åker tåg och så är det alltid någon som kommer och frågar om tejp.
Det är så? Ja. Ja.
Åh, fy fan. Och sen var det mer sådana där saker. Åh, gud. Nej, jag kan inte komma på det nu, men...
Du sa någonstans i... Så här, var hittar du din inspiration?
Ja, sånt också. Och hur kan du vara så produktiv? Sådär. Och för då kommer du att se det här som hänger på Sandgrund i Karlstad, vet du, på det där stället jag ställer ut. Och det. Men herregud, vad mycket gör inte människor? Kratta lövhögar och vad som helst. Hur mycket löv skulle det inte bli i den högen som efter alla dessa höstar? Men det är vissa sådana saker som... Ja.
Du har ju mått jävligt pissigt. Har du alltid kunnat måla?
Ja, det har jag kunnat hela tiden. Så det är väl mycket det som jag, därför jag har överlevt, tror jag.
Kan du titta tillbaka på din liksom, produktion och se hur du mådde när du målade?
Ja, jag kan åtminstone se hur full jag var, i vilket stadium. Det kan jag ju se.
Gjorde du sämre grejer när du var full och lite avtrubbad?
Ja, alltså nu har jag ju alla sinnen liksom i behåll. Och så det är klart, alltså, det, jag tycker ju själv att det blir bättre. Men alltså det fanns väl stunder även då det kunde slumpa sig så att jag gjorde något som inte var så dumt då heller, tycker jag nog.
Du är ju väldigt tekniskt skicklig.
Ja.
Det lyckades du bli fastän du var liksom så jävla avtrubbad på något
sätt.
Ja,
men jag övade upp det på det sättet, vet du. Att jag höll på maniskt och satt i den här berusningen och arbeta som en sån här maniskt. Och det är klart, så då övar jag ju upp det med tekniken. Så. Men det är ju bra att kunna sitt redskap så. Alltså. Men man får ju vara försiktig också så inte det bara blir effekter och sånt där briljansuppvisning. Så där, för det är ni ju inte road utav. Utan det är ju frågan om att få försöka få fram känslan och uttrycket så här på så starkt som möjligt.
Jag har ju fortfarande inte sett något av, någon av dina målningar i verkligheten, bara på internet.
Ja.
Men Fredrik Wikingsson sa att det var fantastiskt där på Sandgrund och att man bör åka dit.
Det var ju roligt att han sa det. Jag var väldigt glad för att träffa dem. Jag har skrattat mycket nu när jag varit på det, i den här La Bamba-programserien.
Gillar du den?
Ja.
Mm. Ja. Men du, jag tänker mig, ja, nu får du svara på lite gamla grejer här, men i För dig naken som jag tittade, såg om igår. Alltså jag tänker mig dig som en så jävla udda fågel i Värmland. Men i För dig naken så är du och Junior liksom tidigt på något så här kyrkligt bingo-event eller någon sån här grej. Gör du sånt?
Ja, du förstår att jag tycker om att känna mig tillhörig en bygd sådär och en församling. För på det sättet så känner jag mig hemma i bygden om jag går på sådana där, du vet, paketaktioner och såna, sånt där. Vet inte folk vad det är nu för tiden?
Nej, jag vet inte vad det är.
Och det, men sånt där liksom...
Vad är en paketauktion?
Ja, då är det liksom sådana tanter i bygden som kanske har sytt några grytlappar och lagt in ett paket och sen är det hemligt vem, vad det är i de här paketen. Så får man ropa in dem för kanske 20 eller 30 kronor. Och så får man prata med grannar som bor lite längre bort och som bara... Då är man liksom med i... Jag tycker om att känna och veta vilka det är som bor i husen runt omkring oss. Och just det här med att årstiderna... Sånt här, det tänder en brasa på sista april och så kommer det folk som bor runt där och tittar på den där elden och dricker kaffe tillsammans. Sånt tycker jag är roligt att vara med på. Sånt där liksom lite fånigt vardagligt sådär. Men det tyckte ju inte Junior.
Nej, nej.
Han var ju väldigt uttråkad.
Av majbrasa?
Ja. Så jag tänkte liksom, då kommer han ifrån det här... Brasilien, vet du, med liv och fläkt och fest och strutsfjädrar och karneval till den här församlingshemmet i Östra Ämtervik. Det var ju verkligen en nedtur för honom och att liksom vad han hamnat i.
Men han har varit här ett tag nu.
Ja, nu har han ju varit här. Ja, vi har ju varit gifta i 5 år så att nu är han ju van.
Värmland har väl alltid varit din bas?
Ja, förutom åren i Lofoten då.
Ja, just det. Mm. Men har du alltid varit accepterad där du har bott?
Ja, faktiskt. Så det får jag säga, peppar. Det har aldrig varit någon sorts otrevlig incident eller sådär. Utan jag har alltid varit välkommen och så.
Nu är jag jättefördomsfull, men jag kan väl ändå tänka mig, du har ju liksom inte valt att bo i några metropoler direkt.
Nej.
Man kan tänka sig att homofobin borde liksom grassera.
Ja, men konstigt nog, jag har inte märkt någonting sånt. Folk har liksom accepterat mig som den jag är på något sätt, har jag en känsla av. Men sen vet ni ju inte vad de säger i sina stugor så bakom ryggen på mig, men så länge inte de... Jag får någon sån där glåpord kastat efter mig så tycker jag det är bra.
Har du någonsin fått det?
Nej, det har jag inte fått. Förutom i skolan då, att jag fick när jag var liten.
Folk förstod att du inte var som alla andra?
Ja, det gjorde de. Det gör nog folk i allmänhet, men Nej, men det kanske är rena turen att inte jag råkar ut för någonting. För jag, det var ju ett homosexuellt par nu som bodde i någon liten stad som hade blivit så angripna eller utstötta. Så de var tvungna att flytta därifrån. Och så, det skulle vara hemskt att få uppleva något sånt.
Jag kommer från Strängnäs och jag kommer ihåg att det fanns en bokhandel i byn. Där jobbade en kille som folk fick för sig var homosexuell.
Mm.
Och honom spöade ju folk på fredagarna när han gick hem från jobbet.
Ja, det är inte klokt alltså.
Det är väl 30 år sedan nu, men ändå liksom.
Ja, det förstår jag. Det är...
Apropå det här med att känna sig som en del i ett community. Går du på möten?
Mm. Det gör jag, men det får man ju inte säga högt.
Jo, det får man väl göra. Du får bara inte säga vilka du går med.
Nej, ja. Man får väl egentligen inte, vet du. Det är ju anonymt så att man får ju inte vara representant eller så, du vet, och säga att... För det är ju, ifall jag nu sen får lust att dricka nu på hemvägen på tåget och ta mig en rejäl, så ja, det där, då ser de ju att det var inte så lyckat. Alltså, då kan de ju tro att det inte fungerar kanske.
Mm, okay.
Det var så de tänker, tror jag. Nej, men det är ju princip före person, heter det ju. Så att jag vill ju inte gärna liksom basunera ut att jag är medlem. Men det är ju det som har räddat mitt liv, det måste jag ju säga.
Mm.
Men man vet ju inte vad som händer. Det är ju en dag liksom i taget.
För du känner inte att du är trygg i din nykterhet?
Jo, det är jag faktiskt. Jag känner mig trygg. Det är jag faktiskt. Men du vet, jag vill ändå hålla... Det är en sån trygghet att ha andra personer som genomgått detsamma, som jag kan utbyta och höra deras berättelser och känna att jag är en utav dem, och jag, det ger mig liksom en styrka på något sätt. Jag behöver ha den tryggheten. Ungefär som en gud, eller som... Där hör jag hemma, kan jag säga, vet du, vart jag än kommer. Så det tycker jag liksom om att ha. Och så vill jag vill ju inte glömma bort någon gång att vilket jävla liv jag har haft i vissa lägen och vad som, och hur bra hjälp jag har fått och så.
Tror du på Gud?
Ja, men Gud kan ju vara precis vad som helst, vet du. Jag tror, man kan ju tro eller vad som helst. Det är ju inte så noga, tycker jag. Det är ju, jag känner mig som en del av universum och vem vet hur det slutar. Sånt där tänker jag inte på, utan, för det finns ju inga svar i alla fall. Utan huvudsaken, men jag känner mig som jag skulle vara i goda händer på något sätt. Så länge jag gör det jag behöver göra för att jag ska må bra och så där. Och inte liksom hänge mig åt galenskap.
Tänker du på döden mycket?
Mm, det gör jag.
Gör du det?
Ja, jag tänker inte direkt på vad som händer efter döden, men jag är så medveten om att jag ska dö, vet. Det tänker jag på varje dag.
Är det jobbigt?
Nej, jag kan inte direkt säga att det är jobbigt. Jag tycker nästan det, jag mår inte dåligt utav det, utan det är bara det att jag är så medveten om att livet tar slut och att jag själv blir äldre och att jag har mindre och mindre tid och ha.
Finns det en massa saker som du känner att du måste hinna med?
Egentligen inte faktiskt. Jag har ju väldigt lust att göra mycket mer och i arbete så är, men jag har det liksom. Just nu så är det här, vet du, med mina egna föräldrars ålderdom och som upptar mig mycket tid liksom i oro så här. För det är inte roligt det med döden, med åldrandet.
Men du, jag tänkte på det faktum att du har, för nu lyssnar du både på vinter och sommar. Du spelar så otroligt bra musik i de programmen.
Mm.
Är det en stor del av ditt liv?
Inte så mycket nu faktiskt, men jag var ju väldigt musikintresserad tidigare. Så att jag har ju lyssnat mycket på sådana här Ella Fitzgerald och Nina Simone och jazzsångerskor. Så att det är vissa saker som jag har fäst mig vid. Och nej, men jag har lyssnat på allt möjligt så att jag har ju... Jag brukar ha det här Spotify, vet du, så att jag tar fram och söker lite här och där på... Det finns ju så himla mycket.
Det var roligt, för du spelade ju en Markus Krunegård-låt i vinterprogrammet.
Mm.
Och det var ett väldigt bra val av låt för det första. Den är fantastisk.
Den är väldigt fin, den låten där.
Och för andra så kan jag berätta för dig, jag vet inte om det här har nått dig, men han sökte ju dig nu under vintern.
Mm. Fick jo, jag hörde Fredrik varandra? Hade berättat. Fredrik.
Ah, okay.
Mm. Ja, att, men vi har inte haft kontakt så, men jag vet ju om det där, så att jag får säga hej, hej och hälsa till honom. Jag har ju hört hans podcast här också.
Ja, vad kul.
Väldigt duktig.
Han har ju en låt där han citerar dig, som i din tur citerar Willy Kyrklund.
Mm.
Man kan ta livet av sig, men man kan också ta en cigarett.
Ja, det ska bli, ja.
Har du hört låten?
Nej, jag har inte gjort det. Nej. Det ska bli kul. Det kan vi ju spela här kanske då.
Jag tror att jag kanske kan få be Marcus om att få spela en bit av den.
Ja.
Hur ser ditt liv ut just nu?
Just nu så har jag ju liksom alla möjliga uppdrag nu den här våren då. Så det ska bli skönt när det blir sommar sen och jag bara kan kasta av mig alla uppdrag så här. Och inte göra någonting särskilt och bara måla och vara ute och lite grann på sjön där och så.
Vad har du för uppdrag som är liksom...
Ja, närmast är det ju den här utställningen jag ska ha på Akvarellmuseet i Skärhamn. Som börjar om 10 dagar ungefär.
Var det den som jag såg en liten filmsnutt från?
Nej, det var någonting annat. Det var i Marstrand.
Mm, just det.
Jag har liksom dubbelbokat mig liksom lite fel den här våren. Så att jag är lite dumt så.
Har du någon som hjälper dig med det där?
Nej, det brukar jag ju göra själv. Då, men...
Du har ingen gallerist så att säga?
Jo, det har jag också. Men det råkar ändå bli lite fel. Så lite för mycket nu. Men jag glädjer mig också åt att komma till kusten. För jag tycker så mycket om Bohuslän. Och så. Min mamma kommer därifrån och jag älskar att vara där. Och så.
Bohuslän är ju fantastiskt.
Ja, det är underbart.
När du reser dit, gör du det lite också för att du ska kunna måla?
Ja, nej, det gör jag väl. Jag kanske lite det. För alltså, egentligen kopplar jag ju aldrig av. Eller kopplar ju inte bort den blicken vad jag än gör. Så det hänger ju med, vet du, att alltid hittar jag någonting. Och jag har ju inte semester ifrån mig själv på det sättet. Utan, så det kan ju bli så att jag... Förra gången jag var där så blev det mycket så att jag fotograferade närbilder på berg och sånt där som jag har använt mig av senare. Då och så.
Till din naturbok?
Ja. Ja, så det är ingen semester så.
Ja, så det är 2 grejer som du ska göra. Vad är det mer då? Du ska göra en massa intervjuer och sånt.
Några stycken, ja. Och så är det bokhandel och så där som jag ska hälsa på och så där.
Åker du runt och signerar liksom? Så.
Ja, jag ska till exempel här i Stockholm på den här akademibokhandeln. Där ska jag ha ett samtal då med Eva Bonnier. Vi ska prata om den här boken. Och så några sådana uppdrag, du vet så.
Tycker du det är jobbigt redan nu?
Nej, jag tycker det är... Jag känner mig så glad att jag kan göra det överhuvudtaget, att jag orkar göra det. Så då känns det rätt roligt.
Ja, för jag tänker på den där lilla filmen där du fick stå bredvid de här farbröderna och ser så plågad ut. Mm. Men det gör du inte när du ska träffa Eva Bonnier på akademibokhandeln.
Nej, för då är ju ändå vi två som har ett prat där. Det är ju liksom värre om den ska stå och lyssna på någon som sitter och talar om... Ja, jag vet inte.
Hur bra du är.
Ja.
Varför är det så jobbigt då?
Nej, jag vet inte faktiskt.
Är det jante?
Alltså du vet det här med omdöme om vad som är bra och vad som är dåligt. Och när de skriver att det är bra eller dåligt. Jag har liksom inte samma intresse för det längre. Jag läser vad som skrivs och så, men det rör mig inte i hjärtat på något vis. Jag tycker bara det är... Jag kan ju bli lite glad sådär att om det är någonting positivt, det kan jag ju tycka att det är roligt och så. Men det är inte alls så som det var när jag var yngre och jag hela tiden törstade efter den här bekräftelsen att jag skulle duga det jag gjorde och så. Det behovet har jag inte längre, för jag vet inte det. Jag tycker själv att det inte är så dumt det jag gör när jag sitter i mitt arbetsrum. Och då mår jag ju bra utav det själv och tycker att jag gör något meningsfullt, att jag kan inbilda mig det. Och då räcker det, tycker jag.
Jag tycker det var så fint, det var i någon dokumentär om dig, så att du hade ställt ut. Och så sa galleristen, eller vem det var, ja, om du ser så ser den annorlunda ut nu än den gjorde i Borås. För Lars har varit här och gråat ner snön. Du vill gärna pilla Även när det är klart?
Ja, när jag har dem hemma, vet du, morgonen, alltså, så klart att jag ser ju när tiden går att det är vissa saker som jag skulle vilja ändra på. Så att jag kan ju inte ha någonting utan mig själv uppe på väggarna hemma, inte. För då hittar jag bara en massa fel på dem. Så att, men nej, så de blir ju aldrig klara på det sättet, utan det är ju alltid någonting som kan ändras.
Hur gamla är de liksom målningar som har legat längst hemma hos dig?
Men du vet, jag kör ju allting till sandgrund, till den här lokalen där. Ja. Det är ju ett magasin där och garderober, så jag bara liksom matar in där och så kan jag använda det sen i olika utställningar där.
Okay. Mm.
Och byta och så vidare. Men jag tar ju hem dem ibland då när jag ser att de behöver få lite mer sug.
Så vissa grejer liksom gör du om och gör om och gör om och gör om?
Mm. Ja.
Vilken intressant liksom metod. Eller är det så alla gör kanske?
Det är nog ganska vanligt, tror jag. Det är ju värre det här med författarskap i så fall. För att man vill, det är ju likadant det. Jag tycker det är så jäkla pinsamt. En del som jag har gjort, skrivit tidigare och gett ut i böcker och så. Och det vill jag ju gärna göra om då. Och det gör jag ju också då, för att jag har ju inte gjort så många böcker som det låter. Utan det, då återanvänder jag vissa texter och skärper till dem, inbillar mig då.
Du säger att det du gör, du kan kolla på det och känna att det här var inte så dumt liksom.
Mm.
Finns det tavlor som du har gjort som du känner så här, ja men det här blev så bra som det kan bli? Eller känner du alltid så? Eller känner du så för det mesta?
Ja, jag vet inte. Det är väl inte ofta jag känner mig sådär 100% nöjd. Det är det ju inte. Men det händer väl att jag känner att där går det inte att göra mer. För stunden i alla fall. Men sen efter ett halvår så kanske jag upptäcker någonting där också. Det är ju så.
Det låter lite jobbigt nästan. De lämnar dig aldrig.
Nej. Men det är mitt liv, vet du, på något sätt. Så att det ingår i mitt... I konceptet liksom. Så det är inga problem, tycker jag.
Vad reser du med? Du hade med dig en väska här för du ska åka hem till Värmland. Ja.
Mm.
Jag förstår att du har med dig kläder och sånt. Vad har du med dig med?
Annars har jag bara liksom lite tandborste och sådana grejer. Och så datorn. Och så hade jag med mig de här böckerna då till programmet.
Men du har inte med dig liksom kamera? Och...
Ja, det brukar jag ha också. Men det har jag inte idag då. Men annars så brukar jag ha det.
Mm. Det som var mitt stora problem, det var ju just den här gränslösheten inför liksom, alkohol och droger. Och...
Mm.
På ett sätt så känner jag att jag har kvar det i mig, men att det tar sig nya uttryck. Jag märkte när jag råkade börja röka lite grann igen förra året, så var det så fruktansvärt starkt. Och då kände jag så här, ja men... Okej, om det är så här att ta en cigg, fan, vad skulle hända med mig då ifall jag tog liksom en öl eller ett glas vin?
Ja.
På något sätt så känns det som att jag egentligen inte är fri från mitt beroende. Är du fri från ditt beroende?
Nej, alltså det är väl en livslång sjukdom på något nästan, kan man säga då. Men det gäller ju att... täta det där hålet som uppstår efter att man har slutat med tabletter och sprit. Så. För jag menar, det blir ju det är ju någonting som varit uppfyllt av, vet du. Så det är klart, tar den bort det, så det måste ju vara ett jäkla tomrum som uppstår då. Och det är väl därför jag tror att det är viktigt att den fyller det med någon sorts andligt som ger en tillfredsställelse. Så.
Där kommer ditt jobb in.
Ja, det kommer mycket mitt jobb och att jag träffar andra som vi kan liksom beklagas för varandra och sådär. Och fy fan, vad jobbigt, jag förstår det, ja. Och du vet sådär. Att vi vet vad vi pratar om och liksom, nej, vi går framåt och vi är tacksamma för att vi klarar oss och så. För det är så många som är döda och som är kvar ute i kylan så här. Så att den får väl försöka hitta andra saker då som gör samma verkan. Och då är det nog bra, tror jag, viktigt att den har en sysselsättning som trivs med, det klart. Och som för din del är att du har det här och att du har din familj och barn och allt sånt. Och... För det är ju inte roligt att gå genom livet med knutna näver, vet du, på vita knogar så där, att den hela tiden, att det hela tiden, att det fattas en någonting så. Det är ju inte roligt.
Men det känns lite så, eller?
Nej, jag tycker inte det, vet du. Jag tycker jag kommer ifrån det, så att jag saknar det inte direkt. Det är likadant som jag slutar röka. Nej, det är försvunnet på något sätt.
Jag kanske borde börja gå på möten.
Vi ska inte prata om det här.
Nej, förlåt. Men jag borde... Nej, okej. Nej. Men du?
Ja.
Din konst har ju, antar jag, rest mer än du gör. Liksom, eller mer än du har gjort. Du sa att det gör inte så mycket med dig, den där bekräftelsen. Men är du besviken på berömmelsen?
Nej, det kan jag inte direkt säga. Alltså, jag vet inte, jag vet inte om jag ljuger för mig själv också. Kanske jag tycker att det är jätteroligt att vara berömd. Någonstans så blir det väl lite så här, man får väl liksom lite bekräftelse. Jag vet inte hur det skulle vara om jag inte hade fått det. Då kanske jag skulle ha varit jättebesviken och bitter och så där, om jag kämpar och jobbar och så där och ingen brydde sig om det. Det kanske inte skulle vara så roligt det heller. Så jag är väl lite bortskämd också kanske.
Om vi säger nu då att vi delar det, att berömmelsen visade sig, det räckte liksom inte riktigt.
Nej, det gör den ju inte direkt så lycklig så. Det vet du ju. Alltså, det är ju inte, det hänger ju inte på det. Men jag tänkte på, hur är det med det? Är det andra barn? Är alla så i tonåren att de vill bli synliga så där kanske? Vi kanske inte är så unika i det att... Du tänk på alla där som söker till Big Brother och sådana där såper. Och alla kanske vill ha den där uppmärksamheten, på något, särskilt när det är i den åldern. Och så kanske vi är lite så här förvuxna tonåringar då, som hänger kvar i den där.
Säg att du skulle hamna på en öde ö och du kommer vara kvar där resten av ditt liv, det förstår du. Men det finns ett staffli och det finns de grejer du behöver för att jobba, så att säga. Hade du gjort det då?
Ja, det skulle jag gjort. Det är utan tvekan. Det är jag tycker det är så roligt alltså att göra det.
Så din egen liksom tillfredsställelse är god nog egentligen?
Ja, jo, men det är sant. Det är faktiskt så. Annars skulle det inte gå att fungera, vet du. Jag skulle inte kunna sitta och slita. Jag gör ju inte sånt slit, men... Nej, men alltså det är ju för min egen skull mycket jag jobbar. Det är klart, jag trivs ju med det, vet du, och få de här timmarna med mig själv och se vad jag kan åstadkomma nästa gång och sådär. Det är ju intressant.
Finns det en strävan? Känner du att du utvecklas?
Jo, det känner jag nog. Det kanske inte alla ser, men jag ser ju det i alla fall. Det stod ju still i många år också då när jag bodde i Lofoten och satt fast i drogtabletterna. Då gjorde jag ju samma bild om och om igen och så. Men nu är jag ju mer sådär vaken och jag kan planera. Alltså, jag ska ta reda på det och jag vill se hur det fungerar och sådär. Det är liksom en större horisont sådär.
När För dig naken kom, då kändes det... Hur länge hade du varit nykter då?
Det var inte så många år. Kanske 3 år ungefär, kanske 4, någonting sånt. Men det tog lång tid innan jag fick ordning på känslorna och så.
Var det så att du kände dig... Alltså du var väldigt avtrubbad känslomässigt efter den perioden?
Eller? Ja, inte avtrubbad utan snarare så att alla nerver låg nakna. Vet du? Jag var helt så ömtålig som en nyfödd, nästan kan jag ju säga det på. Du vet, det var något otroligt svårt. Och vad som helst kunde få mig att få liksom nervskräck för några saker och ting. Så. Och rädd. Jag fick ju öva mig på allting, vet du, och våga. Så att jag slet ju nästan ut mig faktiskt genom att jag hade tänkt att jag måste våga. Och göra det här trots att jag är så rädd. Det var liksom en lång, lång tid där som jag var som, kan man säga, som var som en sorts avtändning. Men jag tänkte, jag ger 17 i det här. Jag ska ändå lära mig det här. Så det var bara att bita ihop, vet du då. För har jag fått ett liv så ska jag väl åtminstone kunna försöka. Och varför ska jag vara rädd för det eller det? Varför ska jag behöva gå runt och vara rädd för en människa jag möter? Det är ju så löjligt, tyckte jag.
Fick du hjälp med det där?
Jag var ju på behandlingshemmet och så där, och fick ju mycket stöd och så.
Men sen då? När du kom ut därifrån?
Ja, det var ju genom mina kompisar då i gemenskapen i, som har upplevt samma saker.
Det här som vi inte ska prata om. Men du har inte gått till någon psykolog eller så?
Jo, jag har ju gjort det också. Jag hade en jättefin terapeut och så där också.
Vad lärde du dig där i terapin?
Det är ju en lång process det här och lära känna sig själv. Det är ju, de var väl bara liksom mer som vägledare och gav mig goda råd vad jag skulle göra och inte göra. Och jag kunde ringa till honom då om jag... Och jag har sån ångest, jag har sån skräck för vad jag ska göra. Nu ska jag åka hem eller ska jag åka vidare och göra det och det. Och till exempel så var jag ju så upptagen utav detta för att jag skulle träffa någon. Och jag skulle förälska mig och gifta mig, tänkte jag. Och åkte ner till sån där bögklubb då i Karlstad. Och var så himla nervös för det där att gå in där nykter och drogfri. Så då ringde jag till terapeuten på vägen ner och fick lite stöd där. Att ja, men gör det här. Bara gå in där, sa han då. Och sätt dig där en stund och sen åk hem. Du behöver inte prata med någon. Men bara du går in där och du har gjort det. Så kan du ta ett annat steg nästa gång. Och så fick jag faktiskt göra. Vet du, jag fick ta sådana små steg.
Det finns en bögklubb i Karlstad alltså?
Ja, det fanns då i alla fall då för 12 år sedan när jag var... Så det var inte särskilt lyckat, men jag gjorde det i alla fall. Och då åkte jag hem med bilen sen genom skogen och kände mig så jäklar att jag vågar göra det här. Och så.
Det var bra för dig liksom.
Ja, det var det.
När det gäller min egen resa så kände jag mig ju liksom första tiden så var det ensamheten. Kände du den också? När man är nynykter så att säga.
Mm.
Att man måste så här återuppfinna vem fan man är.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag ringde till en nykter kompis och sa så här, jaha. Hur gör man nu när man umgås då? Alltså måste man typ hyra film och dricka te tillsammans? Och då sa han, ja, det måste man. Och det har jag i och för sig aldrig gjort. Men det var väl... Det var liksom, jag visste verkligen inte hur man umgicks längre.
Nej, men hur ska man kunna göra det, vet du? Om man kanske höll på och sen tonåren och alltid haft det där att man kunde vara lite härdfull eller så. Då är det ju inte lätt att övervinna den här blygheten för att göra saker.
Är det därför du går på paketbingo och så nu?
Nej, det har nog mer med något annat att göra som inte jag riktigt förstår mig på själv.
Jag tycker det låter så jävla härligt att gå på paketbingo. Jag undrar om det finns paketbingo här i Vällingby.
Det skulle inte förvåna mig. Jag tyckte det såg väldigt trevligt ut här ute.
Jag kom till en insikt häromdagen och jag vet inte om det är det att jag är dum. Jag har ju väldigt många kompisar eller bekanta som är väldigt upptagna av döden. Liksom, som tänker på döden varje dag och sådär. Och du sa att du gör det också, att du tänker på det varje dag. Jag tänker i princip aldrig på döden. Jag förstår inte döden, även om jag har sett den på nära håll så att säga. Jag kan inte riktigt...
Men kanske det är för att du är småbarnsförälder. Alltså det är väl... Varför skulle du behöva gå och tänka på döden? Du är så upptagen med att han ska växa nu och du håller på med honom och han lär sig sitt liv här nu och så.
I den mån jag tänker på döden så är det ju snarare att han ska dö. Han är ju alldeles för bra för att jag ska få behålla honom.
Ja, det är klart. Så det måste ju vara något så himla stort alltså. Och samtidigt en sån otrolig sak det här. Vad hemskt att släppa ut honom överhuvudtaget från huset.
Ja, visst.
För allt kan hända samtidigt och det måste vara en väldigt, det är duktigt tycker jag av föräldrar som låter dem gå till skolan och sådär och de kan bli misshandlade av lärare som säger fel saker till dem och lägger skuld på dem eller dumma grejer sådär. Jag skulle bli så arg vet om jag hade barn som, och så kom de här präktiga lärarna och talade om för dem vad de ska tycka och tänka och sådär.
Du har inga barn?
Nej.
Saknar du det?
Nej, alltså det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig tänkt på att jag skulle ha barn, så det har aldrig varit någon fråga om det. Men däremot så faktum är att jag har tänkt på det lite mer nu på senare år för att Junior hade en systerson som eventuellt skulle ta hand om och som skulle komma hit. Och för att han hade svåra uppväxtförhållanden. Men detta rann ut i sanden på något sätt. Och det blev jag lite ledsen för att jag liksom sörjde det faktiskt. För jag hade träffat pojken flera gånger och blev väldigt kär i honom. Alltså jag tyckte väldigt mycket om honom. Och jag såg fram emot att vi skulle hjälpa när han till skolan och han skulle till fotbollslag och sådär. Jag föreställde mig att jag skulle vara som sådana småbarnsförälder eller som en mormor ungefär, tänkte jag.
Mm.
Så jag, det blev jag lite ledsen för faktiskt.
Men är det fönstret stängt då? Alltså kan det hända med
nej,
ett annat
men
barn?
Alltså han är så pass gammal nu så att det... Men ja, om man vill komma hit till Sverige så småningom så kanske han kan det ändå då. Som...
Hur gammal är Juno?
Juno är 38, 37, 38.
Mm. Någon gång kanske, eller?
Alltså du vet, det är väl inte så lyckat med sådana här konstiga föräldrar. Som kommer sig.
Tänker du det? Att du inte skulle vara lämplig?
Jag tror inte jag skulle orka helt och hållet. Jag vet inte, jag känner, jag tror inte jag skulle ha energi.
Jag tänker på den här hunden som du inte
ja,
stod ut
du vet,
med.
Jag kan ju inte sälja ett barn på blocket.
Nej, då tror jag att du kanske, då kommer nog farma upp polisen.
Ja, nej, så att jag... Nej, men vad man har kvar i livet, det skulle ju... Det är väldigt... nervös för eller spänd på det är hur det skulle vara att vara föräldralös alltså. Om mamma och pappa inte skulle finnas, hur det skulle kännas, om jag skulle bli vilsen eller fri eller hur det skulle, och inte, om inte den här katten som jag har diabetes, om inte den skulle finnas, att den bara skulle kunna ge sig iväg hux flux var som helst på jorden, då, det undrar jag hur det skulle kännas.
Ja, för det är föräldrarna och katten som håller dig kvar på något sätt, eller?
Ja, det är det. Ja, jag har en konstnärskollega som bor i New York och som... Han lever verkligen ett sånt där rövarliv, det här, vet du, med sex och droger och liksom totalt gränslös. Kanske måste prova på det någon gång innan jag dör. Förlåt, nu tar vi en stryk.
Nej, det tror jag inte. Du, vill du rekommendera något?
Ta det lugnt, livet. Men man hinner ju med det mesta ändå.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag försöker få hit mamma Lugn, Kristina.
Mm. Mm.
Och sen vet jag att Staffan Westerberg ska komma, va?
Ja.
För genom min agent, vet du, i litterära, Karina i Dominikanska republiken, hon skrev det till mig att Staffan kanske skulle komma. Och han är ju min stora idol också.
Ja, vad kul. Är det någonting du vill tillägga?
Nej, jag tror jag har fått med det mesta. Jag känner mig ju färdig för en kaka igen.
Då ska du få ta det. Tack så hemskt mycket för att du tog det till, Lars.
Ja, tack själv.
Ja, det finns liksom ingenstans jag hellre vill vara än i Lars Lerins universum. Och nu fick jag vara det i en och en halv timme. Det var väldigt skönt och härligt. Är det så att du är nyfiken på hur det ser ut på Sandgrund och vill se mer av Lars Lerin, så gå in på sandgrund.org, så kan man dels se på lite tavlor och också se när man kan åka dit och så vidare. Och det ska jag försöka göra. Vi får se om vi ses där helt enkelt. Och den här filmen vi pratade om när det var två farbröder som pratade om Lars Lerin, det var på Marstrand tror jag, och den utställningen tog slut idag den 8 juni. Däremot så finns naturlära Lars Lerins tegelsten ute att köpa nu, och jag skickar helt enkelt med en länk på värvet.se där ni kan klicka på och hitta den helt enkelt. Ja, och är det så att du vill diskutera det här avsnittet, gör gärna det på Varvets Facebook-sida. Och den heter ju alltså facebook.com/varvets, eller det är där den ligger i alla fall. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej!
Kommer du ihåg sommaren 2002? Vi tittade på Östermalm var som en sommarsal. Vi tömde alla portar på Björkasens till tanten, sen byggde vi en egen skog. Man kan ta livet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.